Tänk dig den mest välutbildade, teoretiskt briljanta människan du känner. Någon som liksom har plöjt genom all tung filosofi, dekonstruerat komplexa system och som kanske sitter på dubbla akademiska examina.
Mm. Man har ju oftast en väldigt specifik bild av en sån person, eller hur?
Ja, men exakt. Men vad skulle du säga om jag påstått att historien, och även psykologin faktiskt, pekar på att just den personens enorma intellekt kan göra dem mer kapabla att rättfärdiga ren ondska? Alltså inte mindre kapabla, utan mer.
Det är ju en tanke som verkligen skakar om hela vårt moderna fundament, kan man säga. Vi är ju oerhört fästa vid den här idén om att kunskap och godhet på något sätt är synonymer. Att ju högre upp på utbildningsstegen du klättrar, desto bredare och liksom mer ofelbar blir din moraliska horisont.
Precis, det är ju det man får lära sig. Men i den text som vi ska vända ut och in på idag så kollapsar den där stegen helt och hållet. Vi ska rakt in i ett moraliskt landskap som på många sätt är helt upp- och nervänt. Så varmt välkommen till den här djupdykningen.
Tack. Det känns som att vi har ett tungt ämne framför oss idag.
Verkligen. Vårt uppdrag idag tillsammans med dig som lyssnar är att utifrån ett väldigt specifikt källmaterial analysera en bråddjup klyfta i vårt samhälle. Nämligen konflikten mellan vanliga människors så kallade sunda förnuft och högintelligenta akademikers iskalla teoretiska logik.
Och innan vi dyker ner mekanismerna bakom just det här så måste vi nästan kliva in i en sorts antropologisk roll, du och jag. Texten vi analyserar idag heter Den nakna ondskan avslöjas och är skriven av Christer Renard.
Just det.
Och grejen är att den innehåller väldigt djupt laddade kontroversiella åsikter som rör geopolitik, teologi och rent av mänsklig natur.
Jag vill verkligen understryka det här, för dig som lyssnar, vi som sitter här framför mikrofonerna, vi agerar uteslutande som analytiker idag. Vår uppgift är liksom inte att ta ställning för eller emot författarens slutsatser kring krig eller religion eller politik.
Nej, verkligen inte. Syftet är ju att lägga textens maskineri under mikroskopet.
Precis. Vi vill förstå hur författaren bygger sina argument och utforska den här filosofiska samhällskritiken som man kastar fram. Vi plockar helt enkelt isär motorn för att se hur den fungerar. Så, okej, låt oss packa upp det här. Vad startar egentligen motorn i den här texten?
Alltså, den startar i en ganska skoningslös diagnos av vår samtid. Författaren menar att det har växt fram en form av, han kallar det för godhetsnoja i västvärlden.
Godhetsnoja, det är ett starkt ord.
Det är det. Han beskriver det som en falsk humanism där själva strävan efter att verka god i andras ögon, den har liksom blivit viktigare än att faktiskt vara god på riktigt.
Jag fastnade verkligen för just hur texten beskriver det här. Enligt författaren så manifesterar sig den här godhetsnojan genom att samhället nästan tvångsmässigt ställer sig på förövarens sida.
Mm.
Man skuldbelägger offret och samtidigt överrörs man gärningsmän som alltså har begått avskyvärda handlingar med sympati, förståelse och ibland till och med skadestånd och förmåner. Jag menar, varför sker detta? Det låter ju liksom helt irrationellt.
Logiken, i alla fall utifrån källans perspektiv då, är att vi har förvandlat godhet till en sorts valuta. Att visa förståelse för det oförståeliga har liksom blivit den ultimata statussymbolen idag.
Så man visar upp det för andra.
Exakt. Om du kan känna sympati för en brutal förövare, då signalerar du till din omgivning att du har nått en högre, mer upplyst nivå av tolerans.
Det är ju som att man målar över en rutten träfasad med en bländvit perfekt färg. Det ser jättebra ut utifrån, men det bär ju ingenting. Det handlar i grunden om ett egoistiskt projekt alltså. Man bygger den här fasaden av påstådd empati, inte för att man faktiskt bryr sig om offret, utan för att man vill beundra sin egen spegelbild.
Det är en väldigt bra liknelse. Men författaren drar ju ännu djupare in i teologin och filosofin här. Han menar att hela det här bygget bottnar i en fundamental missförstående av vad kärlek och förlåtelse faktiskt är.
Och då menar han historiskt och kristet sett, eller hur?
Precis. Texten menar att den moderna humanismen har stympat begreppet kärlek genom att skilja det från sanning. Källan slår liksom fast att kärlek och sanning är ett oupplösligt par. Om du har sanning men ingen kärlek, ja, då får du en iskall maskinell lagstiftning. Det blir helt skoningslöst.
Men om du vänder på det då, om du liksom bara har kärlek och enorm tolerans men vägrar att erkänna den mörka sanningen om vad en förövare faktiskt har gjort.
Jo, men då får du det som författaren kallar för sötsliskesirap.
Sötsliskesirap, ja.
Det blir bara klibbigt, formlöst och helt utan substans, menar han. Att bara ösa förståelse över ren ondska utan att ställa krav på konsekvens eller sanning, det är liksom inte godhet, det är feghet maskerad som empati.
Och texten drar ju det här resonemanget till sin absoluta spets när det gäller frågan om vem som överhuvudtaget har auktoritet att förlåta. Den tar upp ett fruktansvärt men väldigt verkligt exempel.
Mm. Fallet med Engla, ja.
Ja, fallet med den mördade 10-åriga flickan Engla från 2008. Texten nämner en inringare till radioprogrammet Ring P1 som tyckte att samhället borde förlåta hennes mördare.
Det exemplet används ju verkligen för att demonstrera hur otroligt skev samhällets godhetskompress har blivit enligt författaren. Texten betonar att förlåtelse i sin renaste form alltså, det handlar om att efterskänka en skuld.
Just det.
Och den enda som kan efterskänka en skuld är ju den som faktiskt äger den. Samhället som institution kan liksom inte gå in som en tredje part och bara dela ut förlåtelse och offrets vägnar.
Det är ju, om man tänker efter, som att jag skulle bli rånad och misshandlat på gatan och sen kommer en helt random förbipasserande politiker fram till rånaren och bara, det är lugnt, jag förlåter dig. Det är ju inte bara ologiskt, det är ett övergrepp i sig.
Verkligen.
Men texten gör också ett fascinerande tankeexperiment kring varför den här kvinnan i radion överhuvudtaget kände det här enorma behovet av att förlåta en mördare.
Ja, och det som är fascinerande här är hur författaren dissekerar hennes impuls. Han drar slutsatsen att hennes så kallade godhet bygger på ett massivt psykologiskt filter.
Ett filter?
Ja, hon reagerar på en steriliserad bild av verkligheten. Hon ser kanske en välkammad gärningsman i kostym sitta i en tingsrätt. Hon läser tillrättalagda tidningsartiklar som försöker förklara hans barndom.
Så hon ser liksom aldrig den nakna ondskan som titeln på texten antyder?
Rätt. Hon ser den aldrig. Texten ställer den obekväma frågan. Tänk på om den här kvinnan tvingades bli ett osynligt vittne till själva brottet.
Usch, ja.
Tänk om hon var tvungen att stå där i skogen och bevittna övergreppen, skräcken och mordet i all sin ofiltrerade brutala vidrighet. Skulle hon fortfarande ringa till Sveriges Radio morgonen efter och prata om tolerans och hur viktigt det är med förlåtelse?
Och svaret från författaren är ju ett rungande nej. Det är en otroligt mörk men viktig insikt. Att hela vår moderna tolerans kanske bara är möjlig för att vi aktivt blundar för hur verkligheten ser ut.
Mm, precis.
Det finns ju ett citat från Thomas Mann i texten som slår huvudet på spiken här. Tolerans är normalt en dygd, men tolerans mot ondska är ett brott. Det blir liksom en perversion av moral.
Och när vi nu har etablerat att den här fasaden av falsk godhet existerar utifrån textens premiss, då måste vi ställa den stora följdfrågan, eller hur? Vem är det egentligen som bygger den här fasaden? Vilka grupper i samhället är det som driver den här kulturen av sötsliskig sirap?
Jag måste faktiskt pausa här en sekund, för jag vet att någon som lyssnar just nu tänker okej, det här låter ju som en upptakt till en klassisk anti-intellektuell populism. Är författarens poäng verkligen bara att klanka ner på smarta människor?
Det är en väldigt befogad fråga.
Hur hanterar texten den potentiella kritiken? För den drar ju faktiskt en brutal gräns mellan eliten och vanligt folk.
Grejen är att texten försöker inte dölja den konflikten på något sätt. Den omfamnar den. Författaren driver verkligen tesen att det är just den teoretiskt och akademiskt skolade eliten, du vet, journalister, akademiker, kulturpersonligheter, som är arkitekterna bakom denna falska godhet.
Mm-hmm.
Men argumentet är inte att de här människorna är ointelligenta, absolut inte. Argumentet är att de har blivit ängsliga flockdjur. Deras sociala och professionella överlevnad bygger liksom på att de slaviskt följer rådande ideologiska strömningar.
Medan vanliga människor då, vadå, inte har något att förlora på samma sätt, eller?
Källan menar att vanligt folk, till skillnad från eliten, besitter en praktisk vishet, ett sunt förnuft. Eftersom de inte lever i de här slutna miljöerna där godhetssignalering är den primära valutan, så är de mycket svårare att manipulera med teoretiska luftslott.
De ser igenom det?
Ja, de observerar verkligheten som den är utan det där psykologiska filtret vi pratar om.
Texten lånar ju in ett Albert Einstein-citat här som är nästan omöjligt att inte älska. Det lyder, det tragiska med vanligt sunt förnuft är att det inte är så vanligt.
Precis.
Och för att förvandla här från någon sorts abstrakt teori till något vi alla faktiskt kan relatera till, så använder författaren ett väldigt dagsaktuellt och ja, nästan komiskt tydligt exempel. Melodifestivalen.
Ja, det är ett ganska oväntat men extremt effektivt sätt att illustrera den här klyftan.
Låt oss bryta ner det. Texten tittar på omröstningen i Eurovision och Melodifestivalen med särskilt fokus på våren 2026. Den noterar att den vanliga tv-publiken, alltså människorna hemma i sofforna som faktiskt betalar pengar för att telefonrösta, de gav det israeliska bidraget maximala poäng.
Mm-hmm. Och sen har vi juryn.
Exakt. Samtidigt satt proffsjuryn, som ju består av musikkritiker, kändisar och branschfolk, och gav exakt samma låt 0 poäng. Alltså en total nolla. Texten lutar sig mot George Orwell för att tolka det här. Vad är det egentligen författaren menar att det här bevisar?
Utifrån textens logik så bevisar det den fundamentala oärligheten hos den kulturella och akademiska eliten. När den vanliga människan ringer och röstar, då lyssnar de på en låt, bedömer om låten är bra och trycker på knappen. Det är en okomplicerad, ärlig transaktion liksom.
Ja.
Men när proffsjuryn röstar, då handlar det helt plötsligt inte om musiken alls.
Så vad röstar de på om inte på låten?
De röstar för att upprätthålla sin egen status inom flocken. Att ge poäng till ett politiskt kontroversiellt land, det skulle innebära socialt självmord i deras kretsar. Så deras röstning är egentligen bara en performativ handling för att signalera att titta på mig, jag tillhör fortfarande rätt åsiktskorridor.
Det är ju helt sjukt när man tänker på det så.
Författaren ser ju detta som ett klockrent bevis på att intelligens och utbildning faktiskt inte skyddar mot grupptänkande. Tvärtom, det verkar nästan förstärka det.
Jag försöker verkligen få grepp om logiken här. För texten nämner ju också andra händelser, typ på amerikanska elituniversitet, där studenter river ner affischer på gisslantagna spädbarn och liknande. Är författarens slutsats att utbildningen i sig fungerar som ett gift för den moraliska kompassen?
Det är en väldigt bra fråga.
Man tycker ju liksom att 10 års studier i historia och etik borde göra dig till en absolut mästare på att identifiera orättvisor, eller hur?
Ja, och det är exakt här texten kliver in i sin mest brännande analys. Författaren är glasklar med att vi absolut inte kan skilja detta på okunskap. Vi pratar ju om människor som är uppvuxna i fria, demokratiska samhällen.
De har läst Kant, de har tillgång till hela internets informationsbank, de förstår historisk kontext.
Precis, de är ju inte hjärntvättade barnsoldater som inte vet bättre.
De sitter liksom på exakt all data.
Annars är formen av ondska. Det som texten försöker visa är att det finns noll orsakssamband mellan hög intelligens och ett gott hjärta. De färdas liksom på 2 helt olika spår i människan.
Jag vill dröja kvar vid den tanken en stund, för det leder oss verkligen till kärnan i hela den här djupdykningen.
Det är ju en sak att säga att smarta människor kan vara elaka. Det vet vi liksom alla redan.
Jo, så är det ju.
Men författaren drar det ju ett steg längre. Han antyder att den akademiska, teoretiska träningen i sig skapar en mekanism som underlättar grymhet. Hur fungerar det?
Källan tar faktiskt fiktionen till hjälp för att förklara det här fenomenet. Och det är ganska briljant. Han använder ett citat från Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes från en berättelse som heter Det spräckliga bandet.
Åh, jag känner igen det.
Ja, och efter att ha avslöjat en mördare som råkar vara läkare så säger Holmes till sin vän Dr. Watson ungefär så här: när en läkare går fel blir han oftast värre än alla andra människor.
Här blir det riktigt intressant. Jag älskar verkligen det citatet. Men vad är den psykologiska mekanismen bakom det enligt texten? Varför blir den välutbildade läkaren en värre mördare än, ja, jag vet inte, rånaren på gatan? Handlar det bara om att han liksom vet hur man använder avancerade gifter och skalpeller?
Nej, det är mycket djupare än så. Det handlar om hur läkarens hjärna har blivit omprogrammerad genom sin långa utbildning. För att vara en bra läkare måste du lära dig att objektivisera människokroppen.
Du måste stänga av.
Exakt. Du måste kunna stänga av dina omedelbara, instinktiva känslor när du skär i mänskligt kött. Du måste se organ, system och anatomi istället för att se en gråtande, rädd människa. Du tränas helt enkelt i mental distansering.
Om jag förstår författaren rätt nu så är det exakt den här formen av distansering som också överförs till akademiker i allmänhet.
Helt rätt. Akademiker är experter på abstraktion.
Deras jobb är ju att lyfta blicken från det enskilda fysiska fallet och istället titta på strukturer, systemteorier och demografiska modeller.
Mm.
De tränas i att sortera bort de små mänskliga detaljerna för att kunna se helheten. Men texten menar att denna kognitiva styrka faktiskt också är en fatal moralisk svaghet.
För att det gör dem helt blinda för verkligt fysiskt lidande. Får jag testa en liknelse här som jag satt och tänkte på?
Ja, men absolut, kör!
Det låter lite som att den akademiska moralen är som ett hyperavancerat GPS-system som man fått i uppdrag att lösa ett trafikkaos i en storstad.
Okej, okay, spännande.
GPSen är ju iskallt logisk, eller hur? Den räknar ut att den mest matematiskt effektiva vägen till målet är att köra rakt igenom en folkmassa på torg. Den ser ju liksom inte människor av kött och blod där på skärmen. Den ser bara variabler och noder som ska optimeras för att lösa systemfelet. Den saknar den där grundläggande instinktiva spärren som skriker stanna, det här är fel, du kör över folk.
Det där är en fruktansvärt träffande analogi för källans argument. Det är precis det han menar. När du vänjer dig vid att diskutera människor som teoretiska begrepp, som representanter för maktstrukturer eller koloniala arv, snarare än som levande individer, då sänker du ju tröskeln för vad du kan utsätta dem för. Du kan bokstavligen kortsluta din egen medmänsklighet.
Så när den där elitstudenten till exempel river ner gisslan affischen med ett spädbarn så känner de förmodligen ingen skuld alls. För i deras abstrakta akademiserade hjärna river de liksom inte ner bilden av en verklig lidande bebis. De river ner en symbol för ett förtryckande system. Våldet har flyttat från gatan och in i ett sterilt vitt styrelserum i hjärnan där ingenting blöder och ingen gråtar.
Precis så är det. Och det är här texten släpper de teoretiska modellerna och plockar fram sina tyngsta, mest mörka historiska bevis. Om vi kopplar det här till helhetsbilden så tar källan oss rakt in i Nazityskland. Vilket givetvis är den ultimata prövestånden när vi diskuterar civilisationens kollaps och hur intelligens kan kidnappas av mörkret.
Historien är ju väldigt, väldigt tydlig här. Vi har ofta en ganska bekväm, nästan naiv bild av att förintelsen drevs av outbildade, vrålande pöbelhopar på gatorna.
Ja, man vill gärna tro det.
Men författaren tvingar oss ju att titta på vilka som faktiskt designade hela maskineriet. Det var inte gatumobben. Det var läkarvetenskapen, psykiatrin och juridiken.
Texten nämner ju specifikt Josef Mengele.
Ja, han är ju ett typexempel.
Han var liksom inte en okunnig sadist från Rännstenen. Karlen hade dubbla doktorsgrader. Han representerade den tidens absoluta akademiska spjutspets i Tyskland.
Källan bygger dessutom vidare på detta genom att lyfta fram Wannsee-konferensen 1942. Du vet, det historiska mötet där beslutet om den logistiska utrotningen av Europas judar, alltså det de kallade den slutgiltiga lösningen, klubbades igenom i detalj.
Just det.
Texten noterar att av de 15 extremt högt uppsatta nazister som satt runt det här bordet så hade över hälften av dem en doktorsgrad. Vänta, över hälften, det är ju helt vansinnigt. Men det är ju här vi måste försöka förstå mekanismen igen. Det är en sak att konstatera att de hade fina titlar och PhDs. Men hur rent praktiskt, hur leder studier i avancerad fysik eller lagstiftning till att man kan sitta runt ett fint bord, dricka kaffe och samtidigt planera ett industriellt folkmord? Vad är bryggan däremellan?
Texten lutar sig mot historikern David Cesarani för att förklara just exakt den bryggan. Cesarani påpekar nämligen att vetenskaplig specialisering i sig kan vara den exakta mekanismen som gör det möjligt att kringgå mänsklig moral.
Hur då, menar han?
När du gräver dig extremt djupt ner i ditt lilla hyperspecialiserade expertområde, oavsett om det är logistik, juridik eller medicin, så förlorar du förmågan att se den mänskliga helheten.
Logiken frikopplas alltså helt och hållet från etiken.
Precis så argumenterar texten. Doktortiteln misslyckades inte bara med att stoppa barbariet. Den användes faktiskt för att optimera det. Männen runt det där bordet i Wannsee, de använde all sin analytiska förmåga till att behandla miljoner människors död som ett rent logistiskt och byråkratiskt problem.
Det blev bara siffror i ett kalkylblad.
Ja, det handlade om tågkapacitet, förbränningsugnarnas effektivitet och juridiska definitioner av vem som tillhörde vilken ras. Det sunda förnuftet, den lilla mänskliga rösten som borde skrika men vad är det vi gör? Den kvävdes totalt under tyngden av kalla, rationella kalkyler.
Det är så ofattbart mörkt.
Och dessutom noterar författaren hur tyska Nobelpristagare i fysik faktiskt aktivt legitimerade Hitlers regim, vilket ju i sin tur gjorde ondskan rumsren för den utbildade medelklassen. Om till och med Nobelpristagarna säger att det här är rätt väg, då måste det ju vara vetenskapligt förankrat, liksom.
Det är en svindlande tanke, alltså. Att när intelligensen blir ett självändamål och när den helt kopplas loss från karaktär och medlidande, då blir den inte bara värdelös, den blir ett livsfarligt vapen. Vilket ju för oss tillbaka till textens hyllning av vanligt, hederligt, sunt förnuft.
Ja, den röda tråden knyts ju verkligen ihop här. Källan vänder som sagt helt på våra moderna hierarkier. Den vanliga människan som jobbar på golvet, betalar sina räkningar och inte har en massa akademiska titlar hon kanske inte kan bryta ner komplexa filosofiska teorier eller skriva en 300-sidig avhandling om utrikespolitik.
Nej.
Men när krisen väl är framme, när ondskan står naken och ofiltrerad framför oss, ja, då reagerar den vanliga människan instinktivt och emotionellt rätt.
För att de, till skillnad från experterna, inte har tränat sig att abstrahera bort smärtan.
Exakt. Medan akademiker ofta fastnar i ett komplicerat spindelnät av rationaliseringar, historisk relativism och en ganska ängslig vilja att positionera sig rätt inom sin lilla flock, så agerar det sunda förnuftet direkt. Författarens djupaste slutsats här är egentligen att intelligens, IQ och akademiska högskolepoäng, det har noll och intet att göra med mänsklig storhet eller moralisk integritet.
Vi måste börja avrunda den här resan nu. Om vi ska försöka destillera ner den här textens utmaning till oss, så är ju ett frontalangrepp på precis hela vår nuvarande samhällsstruktur.
Det är det verkligen.
Idag premierar vi formella meriter, snabbtänkthet och fina titlar framför nästan allt annat. Det är så vi bygger karriärer. Men skribenten hävdar att det vi egentligen borde titta på, det vi borde mäta, det är karaktär. Egenskaper som sanningskärlek, mod att stå helt ensam när hela flocken springer åt fel håll och ren och skär ödmjukhet.
Och för att förankra detta rent historiskt och kulturellt så gör författaren ett väldigt oväntat men poetiskt stilgrepp i slutet av texten.
Jaså?
Ja, han hämtar faktiskt kraft från den fornnordiska litteraturen. Närmare bestämt från vikingaeposet Havamal.
Oj, det var en ganska häftig kontrast till all akademisk byråkrati och elitdebatt vi har pratat om nu. Vad säger Havamal då som knyter ihop det här?
Texten lyfter den där klassiska versen "Fäd dör, fränder dör, även själv skiljer du hädan".
Wow!
Budskapet är liksom att all makt du samlar på dig under livet, all din teoretiska briljans, din status, dina dubbla doktorsgraden, precis allt det där kommer att raveras ut och glammas bort i samma sekund som du andas ut för sista gången. Det är helt flyktigt. Men det finns en sak som aldrig dör, enligt texten, och det är domen över död man.
Vilket vackert och tungt begrepp, domen över död man.
Ja, det handlar ju om ditt eftermäle. Hur bedöms din karaktär när allt är över? Vem var du när det verkligen, verkligen gällde? Stod du upp för sanningen när mörkret föll? Eller gömde du dig bakom abstrakta teoretiska modeller och anpassade dig till flocken bara för att rädda ditt eget skinn och din egen status? Det är den enda tentamen som enligt den här texten faktiskt betyder något i slutändan.
Vi började ju det här samtalet idag med bilden av en stege. Den där bekväma inbyggda förväntningen vi alla har om att högre utbildning automatiskt lyfter oss ur leran och förser oss med en oslagbar, ofelbar moralisk kompass.
Men utifrån det källmaterial vi har djupdykt i idag så har vi ju tvingats se hur den där stegen faktiskt kan ruttna helt inifrån. Vi har sett hur det abstrakta tänkandets kalla logik och det ständiga sökandet efter status i flocken kan skapa en bländvit fasad av godhet som ekar helt tomt inuti.
En fasad som inte orkar stå emot den nakna ondskan där den väl knackar på dörren.
Nej, precis så.
Det är en analys som verkligen skavar, och den ska skava. Så till dig som har varit med oss och lyssnat idag, jag vill lämna dig med en fråga som du kan ta med dig ut i världen nu, kanske till middagsbordet ikväll eller till nästa gång du sitter och scrollar genom ditt flöde.
Mm-hmm.
Om författaren faktiskt har rätt i att teoretisk briljans kan göra oss helt blinda för den mest grundläggande moralen, hur mycket av din egen världsbild bygger egentligen på dina egna ärliga observationer och ditt eget sunda förnuft? Och hur mycket av det du hårdnackat försvarar idag är bara åsikter du omedvetet har svalt enbart för att du är livrädd för att hamna utanför den smarta, godkända flocken? Stort tack för att du lånade oss din tid till den här djupdykningen.
Tack så mycket.
Vi hörs snart igen. Bevara sanningen och vad du än gör, våga lita på ditt egna sunda förnuft. Tills nästa gång.